Malmö FF, Sveriges bästa fotbollslag.
Absolut.
Vad är det som gör det? Varför är de bättre än andra lag?
Det är jämnheten i materialet. Det måste 5 stycken fullgoda spelare nästa Europa-klass allihop.
Hej och hjärtligt välkomna till det här avsnittet av För allt ni vet. Vi sitter alla tre på start den här gången. Och det är alltid kul att slippa att någon hoppar in en kvart sent som någon så här jobbig skolungdom typ. Så hej Martin, välkommen hit. Kul att du vill vara med från början idag.
Tack så jättemycket. Det känns ärofyllt att få vara med från start. Att ni kunde vänta in mig denna gången. Men nej, alltid kul. Alltid kul att prata med Malmö FF. Framförallt en dag som denna.
Tjena grabbar. Ja, nej, men det ska bli kul att köra. Jag också.
Jag skulle precis säga hej och välkommen till dig också, Max. Men du, han in och presenterar dig själv först.
Ja, jag blir ivrig här. Vi kör.
Vi sitter ju här dagen efter, vad ska man säga, toppmötet mot AIK. Som, ja, det har varit ett känsloladdat dygn efter den matchen, kan man ganska lugnt konstatera, för att inte bara segern som sådan, men det var ganska mycket annat som det har skrivits om i samband med matchen, men det kommer vi säkert komma in på under avsnittet. Men vi börjar väl i matchen, vi dyker väl rätt in som man brukar säga i poddsammanhang. Vad har du som spontana så här första känslor kring matchen, Marcus?
Framförallt är det den här känslan att det här Malmö FF som jag älskar och bryr mig om. Känslan att det gick ut och stormade runt omkring Malmö FF. Jag fokuserade inte så mycket på, i den här snabba analysen fokuserade jag inte så mycket på spelsätt, spelsystem, whatever, vem som var på planen. Bara det här med att ja, men vi attackerade, vi ville någonting framåt. När vi tappade bollen så stormade vi, rusade framåt. Det är klart det var kul att se mer mål, men känslan var ändå att det är det här man har saknat och längtat efter den sista månaden, en och en halv, vilket man kanske inte ska räkna med i Champions League, men i högsta grad ska man räkna med det här i Allsvenskan. Så att, alltså det är det jag tar med mig, att vi har hittat oss själva igen helt enkelt när det gäller det.
Det är väl det man har pratat om med egentligen hela Champions League-biten, att resultatmässigt är det kanske inte turneringen där vi ska hävda oss, men intensiteten och allt det ska vi ta med oss. Och det kändes som att för första gången på väldigt länge så tog vi faktiskt Champions League-intensiteten och liksom det emotionella på planen som man har visat upp mot Rangers och så vidare, och tog det till Allsvenskan. Så det är väl det, jag håller med i det du säger, och det är väl det jag känner är det stora som jag var med att spelarna kom ut och var taggade, precis som om det var liksom Rangers och Bonke precis har fått rött kort. Det var samma känsla nästan. Hur tänker du, Martin? Du såg...
Nej, men jag satt på södra övre. Så att bara det i en sån här match har man inte gjort tidigare. Jag sa det till dem jag var med på plats. Att fan vad konstigt det känns att sitta här i sån här stor match. Men det är för att jag inte har årskort i år, dumt nog. Så har jag inte köpt ett sånt. Så att ståplats var slutsålt när jag skulle köpa biljetter. Så att bara sitta där så kunde man ju någonstans se matchen på ett annat sätt. När man sitter på övre ett tag så ser man ju matchen fruktansvärt bra. Och från en lite annan vinkel än tv-kameran. Så att man, jag vet inte, jag delar ändå Marcus uppfattning. Men sen känns det som att laget mellanåt blir jävligt långt. Och att vi släpper till enorma ytor. Främst i andra halvlek. Första halvlek håller jag med Marcus om att intensiteten, frenesin och framförallt den här kampviljan som du pratade om, Gustav, också tog man nog med sig från Europa, men också liksom att man verkligen kände, det var kul att det var bortasupporter på plats. Det var kanske det jag skulle komma till med vad jag satt på stadion också på södra, för att första 5-10 så måste jag säga att AIK-klacken imponerar. Sen mattas de av och blir jävligt dåliga därefter, men där finns ändå någon form av puls och vad kallar man det? Hjälp mig.
Ja, men det gör ju något för dynamiken. När det är något annat lag som är med och stimmar och skriker och hejar och liksom piskar upp stämningen. Det ökar ju temperaturen ett par snäpp, att man bara själv ska liksom komma till festen och ta med sig sin egen läsk och godis eller vad nu är liksom.
Ja, men precis, men också också känslan vi mot dem som infinner sig för första gången, tror jag, för min del så där att oh, man ville verkligen sätta dit de jävlarna som stod där nere och höll på och sjöng om Gnaget och AIK och hitan och ditan och vi överallt och allt vad de sjöng. Så att den vi mot dem känslan var god att den fanns. Och den smittar nu av sig lite på plan också. Att spelarna liksom hör emellanåt lite AIK och burop och klack. Och AIK-spelarna, det omvända såklart. För att det känns som att det var första gången det var på riktigt på något sätt. Det var liksom 18 000 på stadion. Kunde väl knappt gått in med Gustav, eller vad säger du? Alltså det känns som att AIK kunde varit fler, det var det enda. Men på MFF-sektionen såg det riktigt fullt ut från därifrån jag satt. Sen såg jag inte under södra.
Nej, jag tycker också det var väl några hundra kvar på bortasektionen som hade eventuellt kunnat gå in. Jag tror att de hade sålt 1600 eller någonting inför. Jag antar att de fick runt 2000. Sen så vet jag inte, det blir ju mycket med avspärrningar också de här matcherna. Som drar ner det ytterligare. Men jag delar din känsla. Det är återigen mer eller mindre fullsatt. Och liksom, jag tycker du är inne på en viktig sak där när du säger vi mot dem. För det är ju precis det man vill ha på stadion. I matcher där man kanske behöver bygga upp lite extra stämning. Eller vad man ska säga. Alltså annars har man ju de här playoff-matcherna. Där det är så otroligt mycket på spel i en enskild match. Men här blir det ju kanske lite mindre på spel i den enskilda matchen. Men samtidigt, den dynamiken som ni har snackat om bidrar till liksom trycket ökar och känslorna svallar och hela den biten. Så att det är verkligen, ja, det är kul. Och på det sättet är ju AIK ett bra bortalag också. Att de kommer ju ofta ganska stora siffror och försöker köra igång ganska mycket eget. Liksom.
Men där är AIK i FC likt, speciellt när de ligger i toppen. Nu var väl de, och låg de tvåa och vi låg trea. Så att det var ju toppmöte. Så där är de ju likt det här att allt är på spel. Känslan som det är i Europa. Liksom, att det är lite vinna eller försvinna. Så att det kanske, utifrån det perspektivet hade man kanske inte behövt deras klack. Sen tillför de sjukt mycket. Så precis som ni säger det här. Liksom, att vi mot dem. De står bakom sitt lag och vi står bakom sitt lag. Det blir stämning på läktarna. Och de hetsar och vi hetsar. Och det sjungs och det... Ja, och det är liksom bränns lite bengaler och hej och hör och sådär. Men det adderar ju verkligen en extra dimension. Jag tror också att lite grann tuppkammen stiger på spelarna när de kommer ut där. Och 19 000 tokiga fans som går bananas i mer eller mindre olika delar av beroende lite grann på var man sitter och står och sådär. Men det är klart, det höjer ju upplevelsen och... energi, motivation, alla de här bitarna som behövs i såna här matcher. Som man tänker ju att spelarna, ja men det ska inte behövas. Men de är ju också bara människor. Det är liksom 11 individer som går ut där och ska göra någonting. Och det är klart att det är som att stå på scenen för de här människorna. De får ju den kicken av att vi är där liksom. Det är klart att de lyfter sig och springer de där extra metrarna. Eller tacklar lite hårdare eller tar det skottet och de här bitarna. Så att, jätteviktig dimension. Sen har jag en fråga där, vad är nu fullsatt nu för tiden? Är det 22? Jag vet att det är 20,5 i Europa, men är det 22 i Allsvenskan? 19 000 var det drygt igår, 18 890 lite någonstans där omkring. Jag tror det är 22 som är fullsatt.
Vi var väl 21 500 tror jag mot Mjällby och då var det ju helt fullt. Jag tror det var 21 400 någonting, så att det var väl några tiotal som hade blivit sjuka på förmiddagen liksom, men jag skulle tro att max nu är 21, mellan 21 och 22 000.
Okej, nästan så.
Men jag tycker du är inne på en väldigt intressant grej där med att man tyckte till lite extra i tacklingar och sånt. För det var ju Anneli inne på i eftermatchintervjun också, att man att spelarna verkligen hade en annan inställning i den här matchen. Att man gick in mycket hårdare i allting och ja, att man verkligen gav allt och tog den lilla extra smällen själv kanske. För att elda igång laget. Och det är ju precis det man behöver. Det är precis det man vill se. Och det är precis så man vill att de här resterande fem matcherna av Allsvenskan ska behandlas. Det är liksom, även om det är Kouakou i Sirius eller Stefanelli. Så är det liksom 100% in och, eller 110% och trycka på liksom. För att det ger ju energi till laget. Det ser man ju också. Alla de här situationerna, till och med när det blir lite gruff på planen. Martin Olsson är ju inblandad och sånt. Det ger ju också energi att det är lite grinigt och kinkigt. För att det bidrar ju... Ja, men det ökar på känslorna på spelarna också skulle jag tro. Men ska vi ta oss in till matchstart egentligen, eller till själva matchen och uppställningen och så?
Ja, men vi gör det, men jag skulle bara säga en sak. Du nämnde hans namn, Martin Olsson. Jag tycker man har tagit till sig honom jäkligt bra, givet att han är från Helsingborg. Inte spelat sådär sjukt mycket i Helsingborg, men han var väl lagkapten förra året för HF. Men jag tycker att han har kommit in bra i gruppen, truppen och liksom... Ja, man känns Malmö på något sätt liksom. Ja, det var bara en sidstick. Vi kör matchen nu.
För att vi hade ju haft en diskussion här tidigare. Minns jag faktiskt inte om vi drog upp det i podden med gällande startelvor och hela den biten. Men jag minns att vi var väldigt mycket i sociala medier och pratade om det. Angående liksom hur vi har ställt upp och så vidare. Och jag tycker att vi gör en ganska stor skillnad nu när vi har in Adi Nalic från start faktiskt. För att där, jag gillar Jo Inge Berget, men på ett sätt så blir det en ganska mycket enklare spelare. Han kanske är bättre i grunden än vad Adi Nalic är, men Adi Nalic har en annan dimension i sitt spelsätt. Han är mycket mer flytande och kan röra sig över större ytor och ta ett större ansvar på så sätt. Men plus att jag tycker att vi får liksom, med den fyrbackslinjen så tycker jag att vi får en bättre, täcker bättre ytor på planen, och både offensivt och defensivt framförallt liksom. Där vi egentligen stänger dem fullständigt.
Och Gib, den här säsongen för mig, han har alltid varit en arbetshäst, men han hade liksom ett par sidor utöver det. Det var en tid där han faktiskt gjorde lite mål, och sen hade han en tid där han hade otroliga instick. Han har haft några bra skott och sådär. Kanske inte Sören Rex-klass på det liksom, men ändå har kunnat leverera lite framåt och haft lite assist och sådär. Men den här säsongen tycker jag att han har blivit mer och mer en renodlad arbetshäst. Det man får av Gibb är liksom att han kommer springa, riva, slita i 90 minuter, kämpa och kriga. Men att det andra som man kunde leverera tidigare, det har man inte riktigt sett lika mycket. Åtminstone definitivt inte den sista perioden. Så att, ja, men intressant med Nalic här istället.
Men får du inte också ett mycket rörliga anfallsspel? För Nalic opererar över ytor som inte Berget riktigt gör. Utan Berget river och sliter sin kant och enstaka gånger in mot mitten.
Ja visst. Han opererar upp och ner bara. Upp och ner liksom.
Precis. Och det funkar ju sjukt bra när han spelar som en wingback. När han ska göra det jobbet upp och ner. Men som i uppställningen igår liknade det lite mer att 4-3-3 där Nalic ligger lite på kanten i utgångsposition. Men där egentligen bara Birmancevic ligger kvar som en renodlad 4-3-3 ytter. Och sen skapar det ju möjlighet och ett flytande av AC främst, som gör att det är nog därför vi är så fruktansvärt bra och känns så otroligt bra, för han kommer mycket högre upp i sin utgångsposition. Så att det måste man ju säga. Och sen så, jag vet inte om ni håller med mig, men jag tycker någonstans att man bör lyfta på hatten till för Lasse Nilsson också, som inte har spelat vecka in vecka ut, men som gör ett par riktigt riktigt bra brytningar och alltså stoppar farliga lägen för AIK.
Jag håller helt klart med om att berömma Lasse Nilsson en sån här match. Nu är man ju i det här berömma spelarspåret, så att jag vill ju verkligen passa på också att lyfta Sergio Peña och Birmancevic. Birmancevic tycker jag har lekstuga med världens bästa ytterback, eller vad han kallas nu för tiden, Otieno. Jag tror alltså den statistiken måste ha sett helt brutal ut i efterhand, för jag tror Birmancevic vann alla dueller och hade säkert 50 eller 75% lyckade dueller mot eller dribblingar mot honom. Så att det var verkligen imponerande. Och sen Peña, jag vet inte, man pratar om att han slår bort lite lätta passningar i början. Och det var väl någon enstaka. Men, alltså, de passningarna han slår och de han försöker slå i offensivt straffområde, det osar klass. Och jag längtar till den dagen han är helt 100% för 90 minuter och helt uppe i matchform och hela biten.
Lugna dig nu, Gustav, lugna dig. Jag ska glida tillbaka till Berget innan vi ska fortsätta penja hyllningskör. För att jag såg Jonas Hanssons tweet, jag vet inte om ni har missat den. Eller om ni har sett den också. Det är så jävla roligt, för att det är så Jo Inge Berget så det finns inte. Han har alltså på matchen 28 passningar, varav 9 går till rätt adress. En 32% i passningsprocent. Men han vinner ju 11 av 14 dueller. Varav då 7 på marken. Nej, 7 dueller på marken. Han vinner 6 och 7 är i luften där han vinner 5. Så att det är en duellspelare, ett jävla rivjärn, Jo Inge Berget. Och det går ju inte annat än att älska. Men sen är det ju ändå sådana som Sergio Peña man vill se. Alltså så många gånger jag höll på att koka på den läktaren. Jag bara tänkte, jag hoppas inte jag känner någon här runt omkring mig. För du vet, alltså när han bara tar ner bollen och bara så dumdristigt nästan tunnla folk och ha sig. Fantastiskt när det går hem. Men det är ett jävla högt spel emellanåt. Så att jag balanserar på en sån här fin tråd och tunn linje. Men älskade Sergio Peña igår.
Han var helt sick igår. Alltså vadå, det här var hans bästa insats by far i Malmö-tröjan. Kommer det vara, liksom det här hans miniminivå, så kommer det vara en helt otrolig spelare för oss. I klass med, vi pratar topp 3 i Allsvenskan då. Det är han och AC och kanske några till liksom. Det var helt magiskt. Vilken kontroll han har. Visst, som du säger, ibland kan det kännas dumdristigt. Satt också och funderade på det när jag var iväg på retro och såg matchen. Och sen kom jag hem och så såg jag andra, eller det var första halvlek som såg en gång till. Och då var det liksom att han slog någon passning som var lite dumdristig. Där man kanske tänkte att, ja fast hade den andra spelaren agerat lite snabbare eller varit lite mer på hugget, så hade det inte varit så konstigt. Men det, i och med att inte MFF-spelarna hängde liksom inte med i hans tankar, så såg det lite dumdristigt ut sådär. Men jag tyckte han var magiskt ut. Och den säkerheten är i bollen. Spelar ingen roll om man har spelare runt sig. Ja, de ligger liksom på honom en meter. Det är kanske 2-3 stycken. Men han håller lugnet och kontrollen och får ut bollen där. Och ganska duellstark också. Det tror man inte när man ser den där kroppen. Liksom. Så att, ja.
Det där var inte ett kort i inflikande, Marcus.
Nej, sorry. Jag blev helt penja frälst.
Nej, men det är kul. Jag skrev ju det igår på Twitter att jag har saknat den här, ber om ursäkt för stereotypen, men den här sydamerikanska galenskapen. För det är det jag tycker att han på något sätt definierar. Det här man kunde se hos typ Jotun ibland, där det ibland var helt briljant och ibland så undrar man vad i helvete händer just nu. Han har ju en situation med Sebastian Larsson i eget straffområde. Och jag väldigt länge sedan varit så nervös, bara så här, skicka den rätt över långsidan, gör någonting. Håller inte på där. Men samtidigt, han gör ett jättejobb i defensiven. Jag tycker han tar många bra och smarta dueller och faktiskt vinner rätt mycket boll. Men sen måste jag säga det om Jo Inge Berget också. För att det har jag väntat på att säga väldigt länge nu. Nu ska jag ha en sån klassisk supportergrej som man egentligen bara ser på typ diverse forum och så vidare. Om inte han hade varit så envis på att försöka vara anfallare. Med den statistiken du precis presenterade. Han hade ju kunnat vara defensiv mittfältare mer eller mindre. Vinner mycket boll, kanske inte bäst på att spela bollen vidare. Och ibland kan han gå upp på någon så här offensiv räd och göra något bra.
Men när vi nu ändå pratar Jo Inge Berget, så tänkte jag bara avsluta den. Och säga att han har en fantastisk passningsfot. Han slog inlägget till Marcus Rosenbergs Kiev-mål.
Ja, det ska man aldrig glömma. Men det är 2 år sedan nu. Så att... Gustav, skulle du säga någonting till?
Ja, men apropå fantastiska inläggsfötter, så är det väl bara läge att börja prata om Birmancevic mål. För att jag tycker det är ju ett turligt mål. Ja, men det är ett turligt mål som vi får in i mål, för att det är liksom tre, fyra spelare som enbart fokuserar på att förhindra Colak från att nicka. Varpå liksom målvakten blir helt ställd för att Colak inte lyckas nicka och inte få bort den bollen. Så att det är ganska, alltså det är ju precis på den, det är väl ett skolboksexempel att man ska slå inlägget på det sättet att den kan enkelt ta sig vägen in i mål med en styrning eller på egen hand, om man har lite tur.
Och Colle, say what? Jag har fått ganska mycket kritik sista tiden, men Colle har fått rätt mycket kritik sista tiden. Men det jag skulle komma till var att, alltså, han gör ju ett jättejobb i det här målet. Blir det så jäkla tydligt. Det är två backar som i princip lägger 100% av sin uppmärksamhet att bara screena bort honom. Och det här är inte den enda gången det händer. Liksom. Ibland kan man uppleva att han är lite ensam där uppe, och det är inte så himla lätt alltid att stångas med två backar. Men den här insatsen vi får av honom är ju magisk och det syns ju supertydligt där vid målet just. Så att man ska inte bara, det är klart han är en anfallare, han ska göra mål. Han har gjort ett hel del mål, kanske lite mindre på sista tiden. Men det här är också en grej vi får av honom som är sjukt viktig. Sen är det ju lite slumpartat såklart, men ja, jag ville bara belysa den faktumet att det är en extra dimension av honom.
Och jag vill bara flika in att vi tar avstånd från alla smeknamn som av stilen Tjolle och liknande till spelare. Det är ingenting podden står bakom i övrigt, utan det är enskilda individers agerande. Men jag vill också säga det att om matchen som helhet så tycker jag, jag håller ju inte med AIKs tränare i eftermatchintervjun där han säger att AIK kontrollerade första halvlek, för det tycker jag verkligen inte att de gör. Jag tycker de flaxar till.
Barre, eller? Alltså han, Barre-tränaren, vad heter han?
Nej. Tycker de flaxar till en gång i första minuten är det väl när de har ett bra läge. Sen så tycker jag att vi har ganska bra kontroll på dem, stänger dem ganska bra. Och just det här rörliga mittfältet som jag har varit inne på, som jag tror också hjälper Colak att bli en bättre anfallare, bli bättre nio av att han har spelare som är mycket mer flexibla och mycket mer liksom löpande och varierande i sin spelstil. Det tycker jag håller ganska bra koll på matchen. Även om chansmässigt så är det väl kanske inte så att vi har något extremt som sticker ut mer än kanske Colaks nick. Men matchen som helhet tycker jag att den genomförs på ett väldigt stabilt sätt och full kontroll egentligen över motståndet. Vi har ju redan varit inne på att Otieno inte kom till sin rätt mot Bojmancevic, men det är ganska få andra i AIK som gör en superinsats. Sotte som har tjatat i media om att vara i landslaget. Jag vet inte om han har slutat gråta efter den kampen han gick mot Colak. Det var ju fullständig överkörning av Colak i 90 minuter.
Men han är smart där. Det är inte så att jag inbillar mig att han är starkare än Sotte, men han är smart liksom. Det är något internationellt styrk på det. Som han såklart har fått genom erfarenhet och spel på bra nivå, Bundesliga, Kroatien, Grekland, landslaget, de här bitarna. Så att det är den smartnessen som han har, som tar en sån som Marcus Rosenberg också hade. Liksom. Oavsett om Max Rosenberg inte var den största killen och Sotte säkerligen väger 10 kilo mer än honom. Eller backen också. Men det som du var inne på där är att det här med rörligheten, och när vi spelar så som vi gör, och Bojmancevic är en av våra två anfallare där uppe. Men ibland när man tittar på det så ser det nästan ut som att vi har liksom bara Colak uppe på topp då. Det kräver ju att de andra är otroligt rörliga. Och där kanske det är bättre med en sån som Adinalic som är lite mer oförutsägbar jämfört med Gibb som bara löper upp och ner. Det följer mycket löpmeter, men han kommer också bara slicka kanten upp och ner. Liksom. Det blir inte så fantasifullt. Nu hade du Bojmancevic, du hade Nalic, du hade Ase som kan komma upp i hota. Alltså det är spelare som är ganska irrationella på ett rationellt sätt. Vilket skapar någon sorts förvirring bland motståndarna. Rörelse och möjligheter och öppningar för oss istället. Sen gäller det att vi tar vara på dem såklart. Det kanske inte har gjort den här senaste perioden. Men jag tror att det passar perfekt när vi har Colak uppe på topp där och de här typerna runt omkring honom.
Jag sitter också och kollar lite statistik och siffror från igår. Jag kommer in på just lite heatmaps. Det är rätt så intressant att se. Alltså den bilden stämmer inte överens med min upplevda på plats. Liksom. Var spelarna var mest och ja, men liksom rörde sig mest, framförallt att Sergio Peña var mycket ute på vänsterkanten, rätt offensivt, rätt högt upp, känns som en lite udda så här prick, men eftersom vi var inne på Colak så är det bara att titta på den bilden, och det är liksom extremt många positioner på plan, alltså rör sig över enormt stora ytor. Det är bara ett svart på vitt, alltså till alla som säger att han inte är bra nu, att han har dåligt självförtroende, jada jada, ja, men han är en av 11 utspelare, 10 utspelare som ser till att störa, som ni är inne på, motståndarna, så att andra får lägen. Och det gör ju också att en sån som Bojmancevic kanske kan komma med högre fart en mot Otieno, och när han är förbi så är det nära liksom. Men jag tycker någonstans ändå att vi ska vara ganska så kritiska i det långa loppet, eller vad man ska kalla det, inför avslutningen här, att en match är ju ingen match, skulle jag säga. För att det var inte så att anfallsspelet i första halvlek heller, liksom, det var inte 10-15 målchanser och
tre ribbträffar och stolpar och ramar och att vi fullständigt körde över AIK. Så att jag kan väl till viss del hålla med Bartosz Grzelak där att de har hyfsad kontroll, men att de blir ändå nedtryckta rejält i skorna, det kan vi väl konstatera.
Det man ska komma ihåg här också är ju att alltså AIK har ju ändå släppt in färst mål i Allsvenskan. De har släppt in 20 mål. Näst på listan är Halmstad och Mjällby som har släppt in 24, vilket är för övrigt helt otroligt eftersom de ligger på 12:e respektive 14:e plats i Allsvenskan. Men så att alltså ser man till trycket, nu baserar ju allting på känslan, den klassiska känslan. Ser man till trycket och liksom bollinnehav, var vi hade boll och egentligen belastningen, så är känslan att vara överhängande på deras planhalva och mot deras straffområde. Så att nej, det var kanske brist på direkta målchanser, men vi har ett offensivt tryck som kanske, ja, nu översattes det turligt inläggsmål eller vad man ska kalla det, men över 90 minuter 0-0 så hade det kanske renderat i något annat, för jag tror ändå att vi hade det övertaget, det trycket framåt som hade inneburit ett mål förr eller senare, även mot ja, allsvenskans tätaste försvar ska man kanske kalla det i alla fall.
Nej, jag tänker innan vi släpper matchen, så jag bollar över två frågor, eller en fråga och ett påstående, eller på sig. Frans Brorsson saknades helt. Jag har inte hört eller läst eller sett någonting. Och det är ändå konstigt, för att han är ändå den spelaren som har spelat kanske inte mest, men nästan mest av de mittbackarna vi har i Allsvenskan.
Jag kan hoppa in här direkt om Martin. Det var ju det jag sa i IDT, bara att han fick svar på varför inte Frans var med och att det var rotation helt enkelt. Jag trodde bara låg det inget mer än där liksom. Lasse har väl också varit ur truppen någon gång och bara, ja, rotation helt enkelt. Skulle jag säga, eller vi får väl se här framöver, men han har ju spelat så pass mycket sista tiden så det var konstigt om han skulle vara något annat.
Nej, för det var ju ur min fantasy-synpunkt som jag kokade när jag såg att Brorsson inte startade. Men jag fick in sex friska pinnar från Joel Nilsson i Mjällby, det tackar vi för. Nej, men och sen så avslutningsvis kanske vi ska bara benämna Bahoui som en riktigt smutsig fotbollsspelare. Som fan mycket armbågar han hade uppe i huvudet på folk och boxar väl Erik Larsson så han inte såg någonting på ögat sen efter matchen liksom. Så att, nej, och han får veckans kalkon om inte ni har något som kan rädda honom från den uthängningen i denna podden.
Nej, verkligen inte. Och det är inte bara det att situation med Erik Larsson, utan det är ju även att han drar en armbåge i huvudet på Arnel kort därefter. Men det som stör mig mest i hela Erik Larssons situationen, det är att han på något sätt erkänner att han har haft en duell med Erik Larsson. Han står ju och gestikulerar, ja, men han drog mig i tröjan så någonting hände. Och då kan man ju faktiskt kosta på sig att gå fram och kolla att så här, vad hände? Jag märkte ingenting, du drog mig i tröjan, är allt okej? Okay? Typ. Det är ganska rimligt att göra när man ser att någon ligger ner och har uppenbart ont i ansiktet. Det tycker jag är ganska fult och fegt av Bahoui. Så att jag instämmer, det är en trött kalkon med fågelinfluensa.
Samtidigt så är inte, alltså jag har ju sett sjukare grejer av deras nummer 7. Det tror jag att han har, Sebastian Larsson. Alltså så här, då kan jag tycka att lite armbågar här och där. Ja, jag kan hålla med dig Gustav att han borde kunna gå fram och bara kolla. Är det lugnt liksom? Sorry, det var inte meningen. Eller, ja, det blev lite för mycket där kanske. Men det var ju inte så att det var karriärhotande skador som man har sett Sebastian Larsson dela ut gång efter annan liksom, och de har sjuka efterslängningar som bara han kommer undan med. Så att ja, ingen kalkon i min bok, bara lite jag tror det var hettans eld som kom på honom liksom.
Nej, men och sen det som är intressant är att jag satt ju fast på Coops Coops parkering efter matchen med böter på 600 spänn och kunde se lite eftersnack. Så att Erik Larsson säger i intervjun att de till och med var gamla polare, så att det är ju ännu sjukare där att han inte kollar liksom om det är någon han känner kanske eller har någon form av relation till sin tidigare liksom.
Jag fattar inte den faktiskt. När har de blivit buddies? Han är ju jävligt Sundsvallkille Erik Larsson. Jag såg också det att de var gamla kompisar. Inte han Stockholmskille Bahoui. När har de liksom, är det något gammalt landslag, U21 eller något sånt där liksom?
Eller? Det lär det ju vara. Det lär det ju vara. Men jag tänkte bara på en liten passage över till någon som inte är polare, varken med mig eller med någon annan på hela stadion, tror jag. Det är Mohamed Al-Hakim, och det är tröttsamt att jag återigen behöva nämna domare och något som är kass liksom. Men alltså, jag har sett den situationen nu idag i efterhand, alltså straffsituationen på Colak, och det är inte bara den som är direkt urusel. Och om det är för att det är en bortaklack precis intill linjemannen som gör att han inte tar den straffen i 80:e med tröjdragningen, så är det så sjukt svagt, för att han måste se det där, två spelare att hålla koll på. Otieno är det, vad som drar i tröjan, är ju till och med alltså, näst sista gubbe som är på offside-linjen, så det är helt sjukt att inte ta den. Och sen tycker jag att han har så sjukt låg nivå. Just framförallt kanske för att han inte varnar Bahoui tidigare, men också det här att han och alla andra domare ska tillåta Sebastian Larsson att ligga på en helt sjukt, sjukt gnällig nivå, som bara han kan. Och det är väl därför man älskar när han förlorar, och se hur ont det gör i honom, i de ögonen, de fula små ögonen, när han är så ledsen efter matchen när han har förlorat. Alltså. Så att det är helt underbart att se.
Sen det jag tycker är konstigt också är att nu, det här stämmer ju säkert inte, men jag tycker att det var väldigt skillnad i liksom avblåsningarna fram mot slutet framförallt. För jag tycker att AIK får ganska mycket frisparkar på vår planhalva, och det är klart att de ligger på, och att det är väl rimligt att de trycker framåt och således får mer frisparkar på vår planhalva. Men det är väldigt många avblåsningar, och det är väldigt enkla avblåsningar om man ser till hur liksom nivån hade legat resten av matchen. Så jag tyckte det var konstig avslutning. Det blev väldigt, väldigt sönderblåst och väldigt billiga frispark.
Ja, det håller jag med om. Sista var, vi fick ingenting med oss. Det kändes som att de fick allt. Man fick sitta där och svettas återigen, även om det kändes som att jag kanske inte lika svettig som jag varit på andra matcher, för det kändes ändå som att jag hade kontroll på det. Det blev aldrig riktigt farligt. Men det här med dumma tycker jag är lite intressant. Jag upplever att i media liksom är mycket gnäll på svenska domare, vi på Twitter och poddar etc. etc. Jag undrar om det liksom är en svensk grej, eller är det rent generellt att fotbollssupportrar runt omkring de olika länder tycker att deras domare bara håller en usel nivå, eller vad är grejen? Det vore intressant om vi kunde så här göra en djupdykning i Norge, Danmark, Tyskland, Holland, de här lagen, bara för att liksom ta en check. Är våra dummare sämre än snittet, eller är det bara att vi fotbollssupportrar alltid, oavsett vilket lag vi håller på, det vinnande eller förlorande, kommer att gnälla på dummarna tills det blir någon sorts millimeter rättvisa? Jag vet inte, men min känsla är att vi i Sverige tycker att våra dummare är lite för extra jävliga. Jag vet inte. Ska vi runda av lite snabbt villkorstrappan, protesterna, banderollerna?
Ja, men jag tänkte det, att någonstans måste vi kanske ändå landa i villkorstrappan och det som hände lite grann på läktarna, och framförallt kanske det som hände efteråt på läktarna. För att jag vet att många tar upp det som ett ämne som, jag menar, där det liksom blev kontraproduktivt med och från början av matchen och under matchen stå och hålla upp banderoller mot villkorstrappan och hela den grejen som hände inför. Och att vi var utan Capo, som då har valt att inte gå på matcherna förrän Peter Narve, säkerhetschef i Malmö FF, har fått sparken eller fått gå. På grund av de här sakerna som händer i Malmö på mot vissa supportergrupperingar. Men jag bara någonstans landade i att när jag först såg det, så var det så sjukt bull, för att jag kände att det var kontraproduktivt och alltså att det blev problem och att fokus hamnar på fel saker. Men egentligen har det ju inte, nu när det har landat lite, så har det inte med varandra att göra. För att någonstans är det så att om folk stökar så som det hände igår på läktarna efter, så är det väl ingen som egentligen säger att de inte ska lagföras och stängas av. Det är direkt förkastligt och problematiskt när det händer mitt framför familjeläktare och folk som liksom kanske går på sina första matcher. Det är ju ändå så att villkorstrappan är ett stort problem som kvarstår, och det tycker jag är skönt att se, att både Malmö men också AIK och alla andra är enade i att till slut Malmö FF tog sitt förnuft i fånga och faktiskt också visade att man står upp för det här, att inte kollektivt bestraffa läktarsektioner och stänga ner delar av ståplats, delar av sektioner där det har varit stökigt för att det finns idioter i mitten av de sektionerna helt enkelt. Och det var väl lite det som var så i slutet, att de som var kvar, det var kids främst kanske som sökte adrenalin. Och ja, det var bull. Men nu går vi vidare. Vi fortsätter att skrota villkorstrappan nästa vecka. Eller redan mot Sirius på lördag.
Ja, och dit åker vi faktiskt som serieledare. Kan vi ju säga, för att matchen slutade väl för en halvtimme sedan. Men Göteborg slog Djurgården med 3-0. Och visst, Elfsborg slog Degerfors. Så att de är uppe på samma poäng som oss. Men då har vi återigen för det här, jag vet inte hur många gånger det är år som man liksom byter serieledare fram och tillbaka hit och dit. Och ett lag kollapsar i en match där man på pappret kanske inte ska göra det. Men nu börjar vi närma oss slutet. Och som vi var inne på innan så är det liksom 5 seriefinaler kvar nu. Eller Champions League-finaler eller vad man nu vill kalla det. Och jag tror och hoppas att man lyckas liksom översätta den här känslan som man gick in mot AIK. Ja, alltså även om man inte lyckas göra det till 100% utan till 95% så ska vi slå Sirius. Och det är otroligt viktigt att det liksom efterlevs nu, att både vi som supportrar och klubben inte liksom mattar av stämningen nu, utan snarare bygger på och hetsar vidare liksom.
Ta av era MFF-glasögon och titta på Allsvenskan. Du har alltså Halmstad på 27 poäng i botten. Det innebär att hela vägen upp till Häcken på 8:e plats så är det inget lag som ligger säkert, för de har 32 poäng. Sen ligger väl Kalmar och Norrköping i det här fallet tillsammans med Hammarby i ett form av limbo. Och det är plats 5, 6 och 7. Där det liksom är, det är lite för många poäng ner, det är lite för många poäng upp. Sen är det liksom 4 lag där uppe som alla kan hamna 1, 2, 3 eller 4. Och jag tror att, om jag inte är helt ute och cyklar, att AIK har Elfsborg kvar i alla fall. Så de har ju en sån här seriefinal. Och sen är det då att Norrköping är kanske det lag som har flest. Jag tror de har både Djurgården och Elfsborg kvar att möta. Så att det är ju extremt spännande, bara ur ett helt neutralt perspektiv. Sen ur ett MFF-perspektiv, som du säger Gustav, så nu är vi serieledare igen. Och det är bara att mobilisera. Det är bara alla som kan ta er upp till Uppsala och skit i Champions League-matcherna. Prioritera nu, för i helvete.
Egentligen är det ju inte spännande ur ett MFF-perspektiv om man gillar statistik, odds och siffror. Man kan egentligen säga att det är liksom samma scenario som när vi startade säsongen på 0 poäng. Nu har det bara spelat 25 matcher och det skiljer liksom 1 poäng här mellan 4 lag och det är 5 matcher kvar. Så rent statistiskt sett ska vi ju ta det om man tittar på den delen av det. Men det är klart, det är sjukt spännande. Jag kommer vara på plats mot Sirius. Kan vara min första... Nej, jag har sett några matcher från pressläktaren också. Men bland mina första matcher live i år. Så det ska bli riktigt gött. Det tar ju bara 40 minuter upp till Uppsala från Stockholm. Så det blir en härlig liten lördags eftermiddag och någon bir på det.
Jag måste bara flika in en underskattad detalj i den här toppstriden. Det är ju att vi faktiskt har 7 mål mer än Elfsborg gjorde. Och det kan ju komma att bli viktigt i den här toppstriden. Vi har 7 mer än Elfsborg, 10 mer än Djurgården och 14 mer än... 11 mer än AIK i målskillnad. Och det är ju, alltså, nu hoppas vi att det inte blir så, utan att de här sista 5 matcherna blir 3 poängare liksom. Men den här allsvenskan, den här säsongen, så vet man att när man tror att man ska få en 3 poängare så kommer den absolut inte komma. Så att det är väldigt viktigt att man säkerställer den biten i alla fall. Släpp inte in för mycket och gör gärna mycket framåt.
Att det kommer att falla bort lag, Gustav. Alltså nu har vi ju, som vi sa, det är 5 matcher kvar. Och många av de här lagen ska möta varandra. Det är väl vi som inte möter någon av dem. Utan vi har väl Göteborg som är vår liksom, en jobbig match för oss. Och så har vi Häcken också som inte är involverade längre. Men de är alltid tuffa. Så, för det är ju ändå trots allt kompetent lag som jag ser det. Så det där med målskillnaden är ju viktigt. Jag tror att man snackar om det. Men har någon gång vunnit allsvenska målskillnad? Inte under min tid i alla fall. Så att vi kommer nog... Ja, vi får se om det händer. Jag vet inte. Jag har ingen statistik nagelbitar.
Men jag tänker också på det, för att nu sitter vi här precis efter att Göteborg slagit Djurgården med 3-0 hemma. Och man känner liksom, shit, vi ska också möta dem. Och vi ska möta Häcken. Och vi ska möta Kalmar. Men precis som jag var inne på för en liten stund sedan, så är det ändå så att de ligger där uppe nu. Alla tre, 7, 8, 9. Och kan då, om någon omgång när det är dags, har plockat så pass många poäng att det faktiskt nästan är klart att de slipper kval neråt. För där är ju ändå väldigt, väldigt många lag under. Vilket gör att ett blåvitt ny, som Djurgården fick möta, som måste vinna, som har pressen på sig, som kommer att leverera på grund av det, eller uppenbarligen kunde göra det, är ju bra mycket svårare att möta kanske än om två omgångar, när de då precis har säkrat det matematiska, ja men, poängantalet de behöver för att slippa kval. Samma med Häcken, samma med Kalmar. Och sen är det då Halmstad, som man ju självklart hoppas också i sista omgången inte har någonting att spela för. Att de då också har klarat det.
Och att det är inne på en viktig grej där, Martin. Jag tror att jag lyfte det för ett par avsnitt sen, där jag snackade om att de här lagen som ligger i de positioner där man har mycket att spela för sprattar ofta till i omgång 23-28. Sen är det mer eller mindre klart vem som åker ur, och de flesta är klara. Det är något lag som fortfarande har någonting att spela för. Det brukar vara liksom lagen som vinner eller går för Europa, eller de som ligger på och fightar som kvalplatsen. Så att, ja, absolut. De här matcherna fram till omgång 26, 27, 28. Sen så försvinner ju motivationen för de här lagen som är i mitten av smeten och i princip inte har någonting att spela för. Nu känns det nästan som att vi ska börja runda av här. Jag tar åtminstone initiativ till det. Vi har spelat in över 40 minuter härligt MFF-snack. Nästa match är på lördag och vi leder serien. Så att, allt är gött!
Och med det så tackar vi för oss för den här onsdag, torsdag kvällen.
Salve! Hej!
Hej!
Ha det gött, hej!